Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Redan nu så kan man säga att krigen på 90-talet var, det finns någon som säger det religiösa krig som utkämpades av icke-religiösa människor. Alltså det klassiska att man kan också använda sig av religionen som en ursäkt. Till exempel när serbiska paramilitära grupper och när serbiska nationalister gav sig på bosniska muslimer 1992, så pratar man om att man skulle stoppa en islamisering av en del av Europa, vilket är rent svada. Däremot så skapade man en del sådant. Jag brukar koppla det här till den utveckling vi har haft de senaste 20 åren, för att om du, alltså egentligen så skapar man det monster som man påstår sig slåss mot som inte fanns. Idag är det väldigt många av de bosniakerna, som de också kallas, som är troende muslimer, men 1992 så var det ju väldigt sekulariserat, väldigt modernt. De flesta bosniska muslimer var högskoleutbildade. Vi har ju fått en del av de frukterna här i Sverige.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
...1991 så startade kriget i Jugoslavien inför ett oförstående Europa med etnisk rensning, folkmord och massflykt som följd. I boken Jugoslaviens undergång berättar historikern och författaren Zanimir Resic om kriget, där det 19 år efter krigsslutet inte går att prata om någon försoning. Välkommen Zanimir.
Tack så mycket.
När börjar historien på Balkan egentligen?
I min förra bok så börjar jag just under antiken och folkvandringarna, för att ganska ofta måste man faktiskt gå så långt tillbaka för att förstå de olika folkgrupperna, deras ställningstagande, deras historia, deras öden, för att överhuvudtaget förstå att, och det är kanske särskilt viktigt i en svensk kontext, för att Sverige, som jag tycker har en ganska hälsosam relation till historia, ibland på gränsen till ahistoriskt. Det finns ju fördelar med detta, att man inte lägger för stor vikt vid historia. Jag menar, igår satt jag och tittade på den här partiledardebatten. Och diskussionen är ju ganska ahistorisk. De kallar ju modern tid, det är liksom för journalister de senaste 2-3 åren.
Ja, ja.
Men allting som berör Sydosteuropa eller Balkan, ibland är det synonymt, inte alltid, måste man gå långt tillbaka för att förstå sammanhangen. Och det också, har ju under mycket, mycket lång tid varit Europas etniskt, kulturellt och religiöst mest blandade område. Vilket har gjort det komplicerat när man sen bygger nationalstater. Och det, så att man måste åtminstone gå 200 år tillbaka för att få en riktig hum om hur landade vi här. För
räcker det med 200?
Egentligen inte, men om man ska göra en snabb...
Men jag tycker vi kan hoppa tillbaka mer än 200 år i tiden.
Ja, alltså, och då har vi det här problemet att vi vet egentligen inte så mycket om... tiden efter antiken, där olika folkgrupper flyttar. Och,
för romartiden har vi koll på vad som hände.
Ja, och romarna var ju också där. Och nu med dagens genetik och forskning om genetik och DNA så ser man också att det är också den mest utblandade befolkningen i Europa. Så att egentligen så kan man säga också att från det perspektivet så är det inte sällan att krig mellan olika folkgrupper på Balkan är också ofta krig mellan avlägsna släktingar, där det har liksom försvunnit med tiden. Alltså kontakten och kunskapen om släkten. Men om man börjar i antiken så är det ju romarna, och redan innan dem så fanns det ju illyrier och grekerna hade många. Jag är ju själv född i en stad som heter Split, som en romersk kejsare byggde sitt sommarpalats för 1700 år sedan, Diocletianus. Men det byggde han vid en tidigare grekisk koloni, så att den plats jag födde är minst 2 500 år gammal.
Och där har du pratat grekiska då ursprungligen? Eller?
Ja, ja, och sen då från latin, och så fanns där en illyrisk ursprungsbefolkning och allt det här utbland. Till exempel albanerna, dagens albaner, ser ju sig själva som ättlingar till illyrierna. Och då blir det ju ofta vem var här först. Det här är ju frågor som förvisso ibland dyker upp även i andra sammanhang i världshistorien och i samtiden. Men där är det ganska vanligt, vem var här först? Och då, det viktiga med att kunna och behöva gå så långt tillbaka, eftersom när man sen bygger nationalstater under 1800-1900-talen och även nu i vår tid, så kan man ibland peka på områden som man en gång besatt för 2000 år sedan, men också områden som man sitter på idag. Sen har man då man har, så att säga, ambitioner för områden som man inte kontrollerar längre. Och därför så har ju den här mosaiken som fanns i 2000 år, när man då lägger ett nationalistiskt perspektiv på den här musiken, då blir det konflikt. Mm. Så att i ett nötskal så har det ju med det att göra. Och därför har ju också många nationalister, inte minst i Europa, använt Balkan som ett skräckexempel. Genom att säga, titta vad som händer när man har den typen av mångfald i kultur, religion, språk, historia etc. Men vad de glömmer, det är ju också att under lika lång tid så har ju Europas stormakter och senare de globala supermakterna alltid haft med ett finger i spelet. Så att det är också en faktor som man inte kan bortse från. Och senast nu så håller jag ganska bra koll på vad Turkiet och Ryssland sysslar med, eftersom de har verkligen fingrarna i syltburken i Jugoslaviens efterföljarstater, som det kallas. De i princip 7 stater som idag finns efter Jugoslavien. De är väldigt aktiva där, både Ryssland och Turkiet.
Men om vi då, kriget som startade 1991, men om vi, du säger att om vi måste hoppa tillbaka 200 år för att förstå vad som hände 1991, vad var det som hände för 200 år före 1991?
Alltså för 200 år sedan så såg vi den första jugoslaviska statsbildningen, och det var direkt under Napoleon. Han byggde upp ett illyriskt rike, han inte mer kallade det för ett illyriskt rike, så att under fransmännens korta period i Sydösteuropa.
Alltså vid slutet på 1700-talet, början på 1800-talet?
Början på 1800-talet. Efter Venedigs fall och efter att Frankrike besegrade Österrike så skapar man ett första illyriskt rike med Slovenien, Kroatien och dagens Montenegro, och så kallar man det Illyrien. Och då skapades en tanke om att bygga ett sydslaviskt rike. Och från det så har det funnits 2 spår i det här området. Och det ena har varit att bygga ett sydslaviskt rike precis utifrån den här tanken om ett illyriskt stat, eller att bygga egna nationalstater som övriga Europa i princip var klara med under 1800-talet. Och då börjar staterna, eller man börjar en statsbildning, eftersom du har haft Österrike, Ungern och du har haft Osmanska imperiet på plats, och sen ryska ambitioner också. Så att nationalstatsbyggandet börjar sent. När i princip övriga Europa är klart, då börjar det där. Men du har de övriga europeiska stormakterna där.
Men det fanns nationella identiteter då, eller?
Ja, och det är en viktig fråga, eftersom ibland så överdriver man ju just det där med nationell identitet. Där våra förfäder hade en helt annan bild av det där. Men under 1800-talet så exploderar ju det här. Och det som ett annat problem i den delen av Europa, det är att religiös identitet blir synonym med nationell identitet. Mm. Detta gjorde till exempel att i ett visst område alla katoliker blev per automatik kroater.
Fast de inte var kroater egentligen?
Ja. Ah. Alltså om du levde i Kroatien eller i Bosnien, Herzegovina, och du var katolik. Under 1800-talet så började man prata om dem som kroater. Och samma med de ortodoxa, de blev per automatik serber. Och sen så hade du då den här stora gruppen som hamnade i kläm då, muslimerna. Som också, vi pratar här alltså, hela Sydösteuropa har ju haft en muslimsk befolkning sedan 1300-talet. Det är det man kan kalla för det som man på engelska kan kalla för indigenous population. Så att ibland också när det här spöket med islam har dykt upp det senaste decenniet, så kan man säga att här har funnits muslimer i 600 år, 700 år. Men när då religiös identitet blir synonymt med nationell identitet, då sätter det här igång och man börjar se, det börjar skava, den här gruppen passar inte in här, för att, och man har ju i tider försökt tvångskonvertera, göra sig av med grupper, och då alltså på den plats som har varit mest etniskt blandad i hela Europa. Så att det är därför man måste gå tillbaka åtminstone 200 år, men ofta ännu längre.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men vad jag är lite fascinerad av i de här områdena som Balkan och där man verkligen har så många olika nationella identiteter. För om man tittar på vikingarna då, till exempel, var de än kommer så blir de ju uppslukade. Jag menar, det är ju ganska stora delar av Europa där de besätter och sånt. Men de blir ju, förutom då på Island, ja, där fanns det ju inga folk innan. Men överallt annars så blir de ju en del av originalbefolkningen.
Men så var det här också. Det är just att på 1800-talet...
Det är där, så att man behöver egentligen inte gå längre än 200 år.
För att få den här bilden av nationalstater där grannarna, och när jag säger grannarna så menar jag inte alltid grannstater utan grannen intill. Till exempel osmanerna, turkarna, de hade ju ett samhälle som var uppbyggt i mileter, alltså nationer. Det på turkiska betyder en nation. Så att det fanns en ortodox millet, det fanns en judisk, det fanns en armenisk, det fanns en muslimsk och så vidare. Och oftast på samma gata kunde det bo folk från de här olika...
Men man delades in under det osmanska riket i vilken...
I milleter då, ja. Vilket innebar att om man inte bröt mot den osmanska lagen och sharia så var man ganska fri och mycket av vardagen sköttes inom respektive millet. Man gick i sina egna skolor etc. Så det var ju ett samhälle som faktiskt fungerade hyfsat bra jämfört med många andra delar av Europa samtiden. Men det är just när på 1800-talet när det blev väldigt viktigt att gränsa in den egna nationalstaten som det här inte fungerar. Där många av de här hemskheterna som vi nu har sett de senaste 100 åren faktiskt påbörjas. Och där man kan gå tillbaka 600 år till ett slag som skedde 1389 och säga det här var vårt på 1300-talet, nu ska vi ta tillbaka det. Och bokstavligt talat tänker i de banorna.
På fullt allvar.
Ja. Samtidigt, precis som du sa, så har man under tiden beblandats hela tiden. Folk har konverterat, man har konverterat tillbaka. Ibland har man konverterat men fortsatt att vara katolik eller jude eller något liknande. Hemma vid. Mm. Så man går ut och tar på sig något muslimskt och hedrar islam etc. Men så kommer man hem och slänger av sig och ber till Jahveh eller till den katolska guden och så vidare.
Det var rent praktiska skäl man konverterade.
Många. Och många konverterade. Det är därför många svenskar blev lite förvånade i början på 90-talet när det kom blonda, blåögda muslimer från Bosnien hit. Ja, för det var europeer som en gång på 14, 15, 1600-talet hade konverterat. Dels för att kunna äga land, för det fick icke-muslimer inte göra. Och dels för att kunna avancera. Det fanns en meritokratiskt system hos osmanerna som vi inte har upplevt förrän på 1900-talet.
Och de var öppna för folk utifrån som kom dit?
Absolut. Det viktiga var... alltså, där kan man säga... Jag sitter inte här och försöker på något vis göra reklam för islam. Men sådana islamska, muslimska riken som osmanerna, det var väldigt meritokratiskt. Mm. Och när man bokstavligt talat... Det här är inte bara en skröna, men om man kom till sultanens divan, alltså hans regering i Istanbul, tidigare Konstantinopel, så talades det 20-30 olika språk där. För att det var albaner, det var kroater, det var serber, bulgarer, italienare, greker som hade konverterat och blivit muslimer och kunde så att säga sköta affärerna med resten av Europa och Mellanöstern. Så att på så vis, alla sultaner har haft den osmanska urfadern, men mammorna har varit från hela Europa och Mellanöstern. Så att även där så har så att säga en utblandning skett. Den kanske mest berömda sultanen Suleiman den store,
Som levde vilka år då?
Början till mitten på 1500-talet. Aha. Hans ryska fru Ruslana eller Roxana eller vad hon kallar hon. Hon var ju ökänd för hon såg ju till att Sulemans äldre söner försvann. Och sen så var det sonen med henne då. Alltså det här var... Turkarna har gjort en serie som jag tror upp i 200 avsnitt om Suleiman. Men den pojken som sen blev sultan, han hade en rysk mamma.
Ja.
Och så såg det ut. De gjorde inte den typen av skillnad utan så länge
Så länge man hade konverterat, då var alla vägar öppen för.
Och det fantastiska, om man nu kan använda den typen av termer, för att man blir lätt beskylld som historiker att man förhärligar det här. Och det vill jag inte göra, men jag vill gärna relativisera det. Det var ju att många av dem som hade konverterat, de skickade tillbaka fördelar till den gamla folkgruppen. Bosnien är ett bra exempel där moskéer, broar, vägar byggdes av vesirer, storvesirer som hade rötter i Bosnien, kristna rötter i Bosnien, men sen när de hade konverterat och kom tillbaka till Bosnien som vesirer eller fältherrar så finansierade man broar, vägar, moskéer och kyrkor. Till exempel så var det en av Suleiman den stores storvesirer, Mehmet Pasha Sokolovic. Han var ju ortodox kristen när han var barn. Och han såg ju till att både den serbiska och bulgariska kyrkan kopplades ifrån den grekiska. För det fanns ju alltid så att säga det fanns från den grekiska sidan ett primat att vi är huvudkyrkan, patriarken var grek. Och han skapade patriarkatet, både det bulgariska och det serbiska patriarkatet var det alltså en muslim som hade ortodoxa rötter som skapade detta på 1500-talet.
Varför ville han frikoppla det från den grekiska?
Det är också lite söndra härskarpolitik bakom. Ja. För att den ortodoxa kyrkan var så pass stark, och det är den ju fortfarande. Men det finns ju inte en patriark utan alla kyrkor har sin egen patriark. Även om man har viss respekt för patriarken i Konstantinopel så är det en galjonsfigur. Vilket gör att man har det katolska systemet med en påve som verkligen är allsmäktig i hela den katolska världen. Utan varje nationell kyrka har sin egen patriark.
Men om vi är då på 1800-talet på Balkan. Men det finns ju andra områden i Europa som också är präglat av många etniska grupper. Eller inte, men kanske inte lika mycket då, eller?
Jo, det stämmer, men man kan säga så här. Va? Jag brukar göra de här jämförelserna med Storbritannien, Frankrike och där man har så att säga gick igenom den här fasen tidigare. Mm. Huguenotterna i Frankrike, de stryker på foten redan på 1500-talet. Tänk på katolikerna i England. Mm. Judarna fick lämna England i slutet på 1200-talet.
Allt det här har egentligen hänt, det är bara att det hände några hundra år.
Exakt.
Eller flera hundra år.
Exakt. Och sen är det då självklart på Balkan är det ytterligare fler grupper så att det ser större ut. Men den här processen har ju funnits tidigare i senare nationalstater som England, Storbritannien, Frankrike, Spanien slängde ut både morerna, alltså muslimerna och judarna efter Reconquistan 1492. Så de här processerna har man redan gått igenom i Nord- och Västeuropa när man bygger nationalstater. Man kan väl säga, okej, i Norden har man inte haft så många olika nationella grupper. Men å andra sidan så har ju danskar och svenskar varit i luven på en rätt länge. Och det är 1814 som är sista freden och den har lyckligtvis hållit än. Men tänk tillbaka några hundra år vad man slåss om. Det här är ju gamla Östdanmark vi sitter i just nu. Så att man kan säga i olika så att säga, omfattningar så har vi sett en sån utveckling tidigare i resten av Europa. Italien bildades ju inte förrän Garibaldi på 1860-talet. Tyskland enas 1870-71. Så att det är egentligen inte så stor skillnad mer än att mångfalden har varit större på Balkan än i övriga Europa. Alltså det viktiga med 1800-talet är också att en del av de här staterna som tidigare har varit provinser under det osmanska imperiet, till exempel Grekland är ju det första. På 1832 är det Grekland blir stat självständigt. Sen följer då både Serbien, Bulgarien och därefter kommer Rumänien. Alla de här staterna bildas ju på 1800-talet, vilket gör det väldigt viktigt. Och sen hänger det ihop med de två Balkankrigen 1912 och 1913 där man tar tillbaka den sista biten av europeisk mark förutom den lilla del som fortfarande är den europeiska delen av Turkiet. Och framförallt så omvandlas det osmanska imperiet från ett stort muslimskt imperium som också var kalifatet, till europeiska nationalstater. Och där finns ju också ett horn i kanten, därför att därefter skapas det även en turkisk nation, vilket inte hade funnits tidigare. Och i dagens president i Turkiet, Erdogan, han har ju beskyllts för och många gånger bekräftat att han har osmanska ambitioner genom sin politik både i Mellanöstern, för det var också osmanskt, och på Balkan. Så det där hänger ihop. Det är de här viktiga nationella rörelserna som skapar de här nya europeiska nationalstaterna. Men man får inte förglömma att i många fall så har det funnits ett medeltida kungarike i botten. Så det är ju väldigt sällan att det kommer från ingenstans. Det har funnits ett kroatiskt, ett bosniskt, ett serbiskt, ett bulgariskt, ett albanskt kungarike på medeltiden som en gång har intagits av
osmanerna. Montenegriskt också, eller?
Montenegro,
eller montenegrianskt, vad säger man?
Ja, alltså Montenegro, det är särfall, för att Montenegro var ju också ganska tidigt som nationalstat, inte minst med tanke på det ryska stödet som alltid har funnits där fram till för i vintras när man gick med i NATO, till ryssarnas stora vrede. Egentligen så kan man säga så här att nu finns det säkert en del montenegriner som blir arga, men 40% av Montenegros befolkning idag ser sig själv som serber. Att Montenegro är serber med en egen historia. Man brukar kalla Montenegro kallades länge för serbernas Sparta. Turkarna intog det aldrig helt, för att massa berg, alltså bergsgerillakrigare som aldrig gav upp. Va? Och det var dit serber kunde fly upp i bergen och fortsätta kampen. Så att den starkaste serbiska nationalism vi har sett de senaste 130-140 år har rötter i Montenegro. Milosevic var född i Montenegro. Radovan Karadžić var född i Montenegro. Så att det där hänger ihop. Så att med all respekt för den montenegrinska självständigheten idag, så har de också ganska starka rötter i den serbiska historien och i den serbiska nationella identiteten.
Mm. Slovenien då?
Slovenien är ju också lite ett särfall. För att Slovenien från 800-talet, när frankerna intar Slovenien, så har det ju tillhört det, så att säga, det Habsburgska riket, det tysk-romerska riket, och därefter så finns det inte som ett kungarike, utan, och man kan också se skillnader. Att om man nu ser på det gamla forna Jugoslavien, så från Makedonien nästan nere vid Grekland och Slovenien som gränsar till Österrike, så är det en ganska stor mentalitetsskillnad. Och det ser man även idag när Slovenien är ett stabilt EU-land och Montenegro inte riktigt, eller förlåt, Makedonien inte ens riktigt kommer in.
Mm.
Så att, men de flesta har ju ett gammalt medeltida kungarike som man också gör väldigt stor affär av. Att vi har minsann. Ett jättefint exempel är att under kriget i Bosnien på 90-talet, så den första symbolen, den nationella symbolen som de bosniska muslimerna använde, var ju liljan, den franska liljan. Därför att den symboliserade kristendom, den symboliserade det medeltida kungariket. Och det talade också emot det här att man slogs mot muslimska fanatiker, för vilken muslimsk fanatiker skulle välja en kristen medeltida symbol för sin flagga till exempel?
Mm.
Så att, men där kunde man då appellera till övriga Europa. Glöm inte att vi har också varit ett kristet medeltida kungarike en gång innan allt det här började.
Mm.
Det finns många sådana intressanta avvikningar här som man kan titta på.
Mm. Men det är väl ändå någonstans alltid i Serbien man får, eller är det en förenkling? Det är nästan Serbien man får utgå från om man ska förstå vad som händer där nere, eller?
Alltså Serbien var ju de som... Det här går tillbaka till de här Balkankrigen 1912 och 13 där Serbien...
Kan du lite kort beskriva Balkankrigen 1912?
Alltså, 1912 så angriper Grekland, Serbien och Bulgarien den rest av Osmanska riket som finns i Sydosteuropa. Och där man just målsättningen är att slänga ut turkarna från Europa och ta tillbaka de här områdena som en gång var delar av de medeltida kungarikena. Och sen 1913 så angriper man Bulgarien, där greker och serber delar upp den bulgariska delen av vinsterna från kriget där. Kort därefter så påbörjas ju första världskriget. Och under detta krig, under första världskriget, så är ju serberna på västmakternas sida.
Medan... Var det självklart att de skulle gå in på västmakternas sida?
Ja, det var det, för att alltså det vore för mycket att säga att första världskriget, startskottet var ju trots allt i Sarajevo,
ja,
och det var en bosnien-serbisk nationalist som mördade Franz Ferdinand och hans gemål i Sarajevo. dessutom på serbernas heliga dag 28 juni, alltså slaget i Trastfältet. Mm. Och hela tanken var att bygga upp det storserbiska riket igen, men man byggde upp det serbiska kungariket. Medan då både Kroatien och Slovenien var ju delar av Österrike och Ungern, så att man hamnade på olika sidor i första världskriget. Mm. Och det är egentligen där det stora schismen mellan kroater och serber börjar. Alltså det är första världskriget. Så att äldre än så är det faktiskt inte.
Mm.
Men framförallt Serbien har så att säga burit den här tanken.
För Kroatien tillhörde ju då Österrike och Ungern.
Precis. Och väldigt stolta för det.
Mm. De kände sig som en del av, alltså som,
absolut.
Inte som något liksom liten koloni eller så.
Det fanns många kroater som klagade just för att man tyckte att man framförallt var under ungrarnas tumme. Österrikarna hade vid flera tillfällen lämnat över styret av Kroatien till Ungern, och det var inte alltid så populärt. Eftersom ungrarna såg ju att det växte en sydslavisk, en pansydslavisk känsla. Och då ville man, det handlade också om söndra härska, att hålla serber och kroater i oense. Det var en ungersk politik. Mm. Håll de här i oense, för annars kan de här bli en kraft att räkna med. Man gav fördelar till serberna som levde i Kroatien och Bosnien. Och där finns också, så att säga, så roten till den ondskan finns ju också lite i andra makters spel i Bosnien och Kroatien. Och då ska man komma ihåg att både i Kroatien och i Bosnien levde ju väldigt mycket serber som hade vandrat in under seklernas gång, inte sällan i flykt från osmanerna. Det var ju så de hamnade i Kroatien en gång. Under 1500-1600-talen så var det väldigt många serber som släpptes in i det österrikiska imperiet i Habsburg, men de placerades längs gränsen till det osmanska imperiet, så de bokstavligen talat fick uppdraget att vara gränsvakter, det som kallas för graničari, i det som kallas för Krajina, gränsen. Du har ordet i Ukraina också. Och så slapp man betala skatt och de var inte livegna, och detta gjorde kroaterna förbittrade, att man flyttar in tiotusentals, hundratusentals serber på kroatiskt territorium som då förvisso styrdes från Wien, och de slipper betala skatt, de slipper vara livegna, och dessutom så har de då uppgiften att beväpnas till att hålla turkarna och osmanerna stången, och på andra sidan så fanns det bosniska och det fanns kristna slaver, så att det här blev en sörja. När man sen ska då veckla ut det här till nationalstater så finns det många gordiska knutar här. Mm. Men som sagt, det här spelar så att säga både Österrike och framförallt Ungern en jättestor och viktig roll i början på 1900-talet. Och när man då efter första världskriget skapar det första Jugoslavien, som då hette serberna, kroaternas och slovenernas kungarike, så har då serberna gått från styrka till styrka, och det är det serbiska kungahuset som så att säga styr upp det här. Och det finns många slovener, men framförallt kroater och en hel del bosniaker, alltså muslimer, som precis har varit på förlorarsidan, på tyskarnas och österrikarnas sida. Och då har redan där byggts upp en serbisk känsla för att det här är vårt land. Vi har slagits för detta. Det är vår rätt att styra över detta. Så man kan säga redan från första Jugoslavien 1918 så finns det alltså ett missämja mellan de här folkgrupperna, och det finns, som ständigt gror.
Som mycket har initierat utifrån egentligen från andra stormakter.
Absolut, men sen kan man inte bara skylla på andra, för att sen kommer då till exempel andra världskriget, och det är fruktansvärt grymt i de här områdena. Och, alltså det drabbar ju Jugoslavien först 1941. Hitler, det är väl egentligen italienarna som klarar till det i Grekland.
Mm.
Och Hitler anser att han är tvungen att göra en offensiv ner mot Balkan innan man ger sig på Sovjetunionen och Barbarossa. Och då blir det ju att Jugoslavien angrips ifrån flera olika håll. Italien, Tyskland, vilket då innefattar även Österrike självklart. Ungern, Bulgarien angriper Jugoslavien, som då rasar ihop i olika beståndsdelar. Där till exempel bulgarerna tar Makedonien. Serberna sitter ju förvisso redan då på Kosovo. Kroaterna får Bosnien och Herzegovina, där det har ju funnits kroater där eller katoliker där under mycket, mycket lång tid, precis som även andra kristna grupper. Och Slovenien blir i princip en del av Österrike, så att det här splittras upp. Och det som då händer, som så att säga förföljer oss ända fram till dagsläget, det är ju att kroatiska fascister, vilket Det här är en liten grupp, men en väldigt, väldigt brutal grupp som har tyskarnas framförallt stöd.
Mm. Det är ingen stor folklig rörelse, fascismen, alltså, i Kroatien? Eller?
Man kan säga så här, de flesta kroaterna var glada för att få en självständighet, men det tog inte lång tid innan man insåg vilket rövarband som ledde det. Det var ju inte något val direkt som fick fram dem, utan det var ju genom andra världskriget, alltså genom tyskarna och italienarnas inmarsch. Mm. Man räknar med ungefär 100 000 tillhörde det här Ostasja, som den här gruppen.
Av hur många invånare då?
Jag tror sammanlagt med Bosnien och Herzegovina som var en del av detta, så pratar vi om en 5 miljoner invånare. Mm. Men de här 100 000 räckte långt och väl för att kunna organisera ett skräckvälde för landets serber, landets romer och landets judar. Mm. Och detta ligger fortfarande och skaver.
Vad gjorde man emot de andra folkgrupperna då?
Alltså det fanns en devis från Ustasja-regimen att en tredjedel av serberna skulle tvångskatoliseras, en tredjedel skulle slängas ut och en tredjedel skulle helt enkelt förintas. Och detta har ju, detta är ju som en
så det var öppet man pratade?
Ganska öppet. Det är ungefär som med förintelsen av judar, att du hittar inte mycket papper på det, men vi vet ju också att det inte var någon hemlighet, utan det pågick ju hela tiden. Och det här var en del av den fascistiska regimens politik. Och där dog väldigt många serber, och detta har de inte glömt. Så att när du sen kom till kriget på 90-talet, så är det ungefär ganska mycket samma områden som drabbades under andra världskriget, där striderna under 90-talet.
Det finns en revansch. Ja. Revanschlusta sedan andra världskriget?
Det fanns en revanschlusta, och det fanns en rädsla också bland många serber. När de här staterna då började bryta sig loss 90-91, så fanns det en rädsla bland många serber att ska vi behöva uppleva det här igen? Mm. Och det måste man faktiskt respektera. Problemet var att man satte igång ett skräckvälde själva. Mm. Och det är ju där, det är där det, man kan säga att jag kan förstå rädslan, jag kan förstå oron. Men det legitimerar inte att man beter sig på samma vis själv, även om det var i mindre skala.
Men om vi tar andra världskriget här, de flesta som dog där, det var egentligen i striden mellan folken här. Det var inte tyskarna som tog ihjäl mest folk här nere, eller hur?
Nej, det stämmer. Och det var just de här striderna, det fanns grupperingar, till exempel den starkaste gruppen i Serbien var ju de här så kallade tjetnikerna, som var royalister, de ville ha tillbaka den serbiska kungen. Och man slogs för ett Storserbien helt enkelt. Man var lite trött på de problemen.
Men de var inte fascister utan nationalister?
Nationalister, men ganska fascistoid inställning till de övriga. Till exempel så ville man bli av med både muslimerna och katolikerna en gång för alla. Så att det fanns ju fruktansvärda massakrer av just, inte minst av muslimer.
Så vi har både de fascistiska, vad heter det, Ustasja i Kroatien som dödar serber, romer och
judar.
Och sen så har vi serbiska tjetniks som dödar kroatier och andra grupper också kanske.
Precis, bosniska muslimer, albaner, och sen så hade du också en lydregim i Belgrad. En sak som sällan nämns, för att i Serbien finns det en... Det kollektiva minnet i Serbien är att man bara är ett offer under andra världskriget, men den serbiska lydregimen under general Milan Nedic under de 4 åren, eller 3,5 åren, det var det området i Europa som man först utropade som judefritt. Så att förintelsen hände även där, men det vill man helst inte bli påmind om.
Och det bodde mycket judar här, eller?
Alltså totalt, vi pratar om en... Totalt i det som sen blev Jugoslavien pratar vi om en 60 000. Mm. Så att det är inte i modell för...
Finns det någon judisk befolkning kvar idag?
Ja, men den är ganska liten. Mm. Det fanns ju en jättestor judisk befolkning i Bosnien till exempel. Mm. Sefardiska judar som hade kommit dit från slutet av 1400 eller början på 1500-talet. Och 1941 så var 20% av Sarajevos befolkning judar. Nu bor där 1000 människor av 500 000 av judisk härkomst. Även om det tar upp i min nya bok just det fantastiska att judarna i Sarajevo idag påpekar att här finns ingen antisemitism. Så när en journalist från Haaretz i Israel kom på besök för ett år sedan till Sarajevo och kom till synagogan, så fann han inga poliser, inga väktare, inga kameror, inga taggtrådstängsel och öppna olösta dörrar. Och han blev positivt överraskad och sa, nej, men vi har inga sådana problem med våra... 90% av dagens Sarajevo är ju muslimsk befolkning eller bosniaker. Mm. Men de har inte den här, för att de har ju levt med den judiska befolkningen i 500 år och satt med ett starkt prägel i den bosniska kulturen. Så att, men det är helt riktigt att de flesta dödsoffer under andra världskriget i forna Jugoslavien skedde mellan olika folkgrupp från just forna Jugoslavien. Mm. Tyskarna tog sig koll på en hel del också. Mm. Och italienarna som tog Dalmatien, det är ju den gamla mussolinska tanken om att bygga upp det romerska imperiet igen. Så kustlinjen var ju italiensk. De var mest förskräckta och 43 var de rätt glada för att få lov att åka hem och ta sig ur det här getingboet som det hade utvecklats till. Och många judar till exempel flydde ju den vägen till den italienska sidan och sen därifrån genom Italien söderut och många gånger ner till Palestina etc.
Men under kriget här då, så de olika grupperna växer ju så starkare och i slutändan så är det ju de kommunistiska partisanerna som är den ledande gruppen som bekämpar tyskarna, eller hur?
Exakt. Men parallellt med allt det här så byggs ju den här kommunistiska partisanrörelsen under Tito och Josip Broz och där alla grupperna finns representerade. Så man kan säga så här att som partisanrörelse så var det ju väldigt många partisaner som egentligen inte var kommunister, men det var det enda vettiga eller det enda logiska, rimliga rörelse att ingå i, därför att...
Om man inte var fascist.
Precis, precis va. Och till exempel fram till 43 så var serberna var ju underrepresenterade med tanke på att de var 40% redan då av forna Jugoslaviens befolkning, utan de föredrog tjetnikerna. Men efter 43 när Storbritannien och Churchill bestämmer sig för att vi satsar inte på tjetnikrörelsen i kriget här i Sydösteuropa, utan vi lägger vårt stöd till partisanrörelsen och Tito. Då svänger det och då ser man ju också vart kriget är på väg vid den här tiden. Och det är först då det strömmar till ganska mycket kroater. Till exempel fler kroater dog i partisaner än de gjorde i Ustasje. Men det här vilar så tungt. Alltså under hela efterkrigstiden, alltså efter andra världskriget, så trycker man ner den kroatiska självkänslan genom att ständigt påminna dem om det fascistiska förflutna under andra världskriget. Och då till exempel... Då ignorerar man faktumet att fler kroater dog i partisanrörelsen än i fasciströrelsen. Och det här är också någonting som...
Varför gjorde man det då?
Det var ju för att trycka ner kroater. För att,
man ville inte att de skulle bli för starka.
Ja, det fanns ju alltid en rädsla kvar. Det fanns till och med för Tito som var född i Kroatien till en kroatisk far. Va? Där man varnade för den kroatiska nationalismen, att det kan hända igen. Och den här rädslan, den finns ju där 1990-91 när du får flerpartisystem och demokrati i forna Jugoslavien. Att betyder en självständig kroatisk stat att vi kommer få uppleva det en gång till. Så detta överdrivs kraftigt. Men det finns en rejäl rädsla, samtidigt som Franjo Tudjman, den kroatiska första presidenten, han gör inte särskilt mycket för att, så att säga, vad ska man säga, avväpna den här rädslan, utan snarare tvärtom väldigt sån här bombastisk nationalistisk ton. Vilket gör att i medierna kunde man ju måla upp skräckscenarion som visserligen inte stämde, men som ändå kunde relatera till en rädsla och en oro.
Partisanrörelsen vann ju ändå kriget.
Ja. Och det är ju så att säga, den partisanrörelsen var ju väldigt respekterad i övriga Europa under mycket, mycket lång tid. Och inte minst för att man 1948 också Tito kunde, man hamnade ju utanför Warszawapakten som sen byggdes upp på rätt sida av järnridån så att säga. I och med att, men man får inte glömma att det var Stalin som bestämde sig för att slänga ut Jugoslavien som en varning. Och han trodde alltid att de får vi in igen. En sak som väldigt få känner till med att Stalin bestämde sig att Jugoslavien skulle återkomma i form 1948 den 28 juni.
Varför det?
Slaget i Trastfältet. Han appellerade till serberna. Tänk er för nu, ni är i mycket farliga händer med Tito.
Det var medvetet val av datum.
Medvetet val, han var väl medveten den heliga serbiska dagen. Och det var ju också då Franz Ferdinand hade blivit mördad den 28 juni. Så att det här är Sankt Vitusdagen är väldigt, väldigt magisk för många serber. Men tanken fanns att vi kommer att liksom kunna håva in dem igen, men eftersom kalla kriget bröt ut då så var det snarare västmakterna som på sätt och vis håvade in ett Jugoslavien som då inte landade bakom järnridån. Men visst, det är ju partisanrörelsen, det är kommunistpartiet som bygger upp en ny jugoslavistisk tanke bakom broderskap och enighet. Va? Och man får aldrig glömma att detta var en kommunistisk diktatur. Men man visste också vad alternativen var, så att även en icke-kommunist, även någon som respekterar demokrati, förstod att det fanns en viss realitet i den rädslan. Vad är alternativet? Det är därför man även idag ser många jugonostalgiker, för att de vet att alternativet var krig mellan de här brödra folken, och det var precis det som hände 1991-92 och framåt. Så att jag hör ju ibland folk som saknar Tito, och jag förstår varför, även om jag tycker att man ska vara lite försiktig med att sakna en kommunistisk diktator. Men just det här området, så finns det en viss logik bakom detta.
Men var Tito lika hård då som många andra kommunistiska diktatorer? Eller? För att man har ju ändå bilden av att det var friare i Jugoslavien. Jag menar...
Successivt blev det, men man ska också komma ihåg att direkt efter andra världskrigets slut så någonstans mellan 100 000 till 250 000 människor utrensades av Titos regim. Där kan ju till exempel kroaterna, deras största tragedier i historien brukar man peka på under just tiden direkt efter andra världskriget. Det finns något som heter Blajburg-massakern, där uppemot 100 000 flyr framför partisanarmén, kommer in i Österrike, och vid den lilla österrikiska byn Blajburg stöter man på den brittiska armén som skickar tillbaka dem, förutom de tyskarna som marscherade hemåt. Det här är alltså... faktum är det idag, det är exakt 73 år sedan andra världskriget till slut. Så det här får jag direkt efter, jag tror det är 8-9 maj 45, där man skickar tillbaka dem till partisanerna. Och i det här,
vilka är det som flyr då? Där?
Det är kroater av olika slag, det är slovener, det är politiska borgarklass.
Det är liksom inte, det är inte Ustasje?
Jo, de också. Ja. Vilket gör att man sätter igång ett mördande. Man kommer in på andra sidan gränsen, så mördar man uppemot 40-50 000 kroater och 10 000 slovener, som man sen kastar i grottor, i håligheter som man täpper igen och så vidare. Och detta fick man inte prata om under...
Så regimen börjar någonstans med ett massmord då, kan man säga.
Exakt. Och sen så satte man igång dödsmarscher. Alltså 10 000-tals kroater som, precis som tyskarna gjorde med judarna, att de fick gå ihjäl sig. Så att vi vet att någonstans mellan 100 till 250 000 jugoslaver fick sätta livet till direkt efter. Så att regimen börjar ju med samma typ av politik. Och sen, framåt 60-talet, så avtar det. Till exempel, muslimer fick inte längre bära sina fässar, kvinnor fick inte bära hijab, man tvingade dem att äta griskött i militären och sånt där. Så att det var ju den typen av förtryck under det här. Man hade även koncentrationsläger som fånglägret Goli Otok, där man satte stalinisterna sen, vilket ofta var serber. Och där, visst, det var väl kanske 2 500 som dog där på den ön, men 10 000-tals som gick igenom någon typ av omskolning. Så att på 60-talet, när Tito öppnar upp Jugoslavien för omvärlden och man kan åka ut, och den här första
vågen... Det blev ju ett semesterland för oss uppe i norra Europa också.
Så blev det ju. Så blev det ju. Men man får inte glömma att efter mellan 45 och 66 så pratar vi alltså upp nästan 250 000 människor som har fått sätta livet till i detta Jugoslavien. Men allting är relativt. I Bosnien, i Makedonien, där man hade så att säga fått uppleva en 50-årig fred, så var ju Jugoslaviens uppbrott 91 en katastrof. Det är kanske första gången på flera sekler där man hade haft en 50-årig fred och inte behövt så att säga gå ut i strid. Så det är komplicerat, som du började med att säga. Det är inte en enkel, lätt, svartvit historia. Sen ibland är det lite mer grått på ena hållet. Det finns ett växelförtryck. Men det stora problemet, som jag ser det, är att man vill ha en offerbild.
Man, vill alla ha det, eller är det bara serberna som odlar?
Alla har en offerbild. Mm. Och jag skulle vilja säga att det har inte bara med forna Jugoslavien att göra. Det börjar någonstans vid
Trastefel.
Ja, det är alltså vid Kroatien, och sen ända ner till Grekland så har du den här offerbilden. Och det gäller även Ungern, det gäller Bulgarien och Rumänien. Det är också Balkanländer. Mm. Framförallt Bulgarien och Rumänien ser jag också som Balkanland. Du har den här offerbilden. Och, jag menar, Ungern firar ju slaget vid Mohács 1526, som var ett nederlag mot, och Orbán missar inte tillfälle att påpeka detta, så att du har liksom en katastrof som den viktigaste minnesdagen.
Det är ju som att vi i Sverige skulle fira slaget vid Poltava eller något sånt.
Ja, eller vad heter det, Brunkeberg, eller vad heter den här danska... Den här,
slaget vid Brunkeberg, ja, fast då slog vi ju danskarna.
Just det, men tvärtom heter det Stockholms blodbad.
Ja, vi firar Stockholms blodbad. Ja, det skulle man ju rimligtvis kunna göra.
Ja, alltså minnas det på ett sätt där man också piskar upp en revanschistisk känsla mot danskarna, eller att danskarna skulle piska upp någonting eftersom trots allt östra Danmark sedan 350 eller 60 år nu har varit svenskt. Och det är därför Skandinavien så ofta anses vara ett paradexempel på hur man kan göra istället. Mm. Det är inte så konstigt att det är så.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Redan nu så kan man säga att krigen på 90-talet var, det finns någon som säger det var religiösa krig som utkämpades av icke-religiösa människor. Alltså det klassiska att man kan också använda sig av religionen som en ursäkt. Till exempel när serbiska paramilitära grupper och när serbiska nationalister gav sig på bosniska muslimer 1992, så pratar man om att man skulle stoppa en islamisering av en del av Europa, vilket är rent svada. Däremot så skapade man en del sådant. Jag brukar koppla det här till den utveckling vi har haft de senaste 20 åren, för att om du, alltså egentligen så skapar man det monster som man påstår sig slåss mot som inte fanns. Idag är det väldigt många av de bosniakerna, som de också kallas, som är troende muslimer. Men 1992 så var det ju väldigt sekulariserat, väldigt modernt. De flesta bosniska muslimer var högskoleutbildade. Vi har ju fått en del av de frukterna här i Sverige. Precis som svensk-iranierna så har svensk-bosnierna högre övergång till högre studier än så att säga ursprungssvenskarna, om man nu kan använda ett sånt uttryck, vilket jag tycker man kan i det här läget. Så att den gruppen av bosnier, den slogs ju ut. Framförallt för att man vill ha territorium, men man använder sig av religionen. Fast religionen stärks under den tiden. Så idag är det här väldigt religiösa områden. Både Serbien, Bosnien, Herzegovina och Kroatien är väldigt starkt kopplade till sina nationella religioner. Katolicismen, islam och serbisk-ortodoxa kyrkan. Men det är en konsekvens av kriget snarare än krigets ursprung eller skäl till kriget.
Varför bryter kriget ut 1991?
Alltså det är ju väldigt komplext, och det finns ju inga enkla snabba svar, vilket i och för sig nästan är, det vore tjänstefel att säga något annat än att det finns inga enkla snabba svar. Men så här, när Tito dog 1980, så redan då började folk prata om vad kommer hända här, kommer det bli krig?
Man var orolig.
Ja, absolut. Och alla som säger att jag var på semester 86, jag såg ingenting. Nej, det var för att du antingen inte såg det, tittade efter det eller inte förstod vad som hände under ytan. Men framförallt så hade man byggt upp Titos sista konstitution 1974, decentraliserade jugoslaviska republikerna.
Vad innebar det då?
Det innebar att de sex republikerna, som det bestod av två provinser, då, Kosovo och Vojvodina, som då var tillhörde Serbien som provinser, att mycket av styret, förutom så att säga utrikespolitik och militären, sköts ut till de respektive republikerna. Så det var, och det var Titos arv till att inte låta Serbien dominera för mycket, och därför menar ju serb också att han var antiserb. Han gjorde både Kosovo och Vojvodina till autonoma provinser, och serberna blev färre och färre, särskilt i Kosovo. Så att de menade att han var antiserb. Och det stämmer ju där att Tito var lite rädd för den serbiska dominansen och därför decentraliserade. När då Tito har varit borta i 10 år och den här decentraliseringen slagit till, och 89 tillåter man flerpartisystem. Av de 285 partier som grundas när flerpartisystem tillåts så är 80-90% av partierna har en nationell plattform. Mm. Vilket innebär att istället för att du får en rad olika liberala partier, en rad olika socialistiska partier och konservativa, så får du en massa nationalistiska partier. Mm. Och då finns det ju också motkrafter, och Milosevic i Serbien var en sån motkraft. Han tyckte att serberna hade blivit illa behandlade, orättvist behandlade och ville sätta stopp för detta. Så att när väl både Slovenien och Kroatien närmar sig självständighet så tycker man i princip, all right, ta ner självständighet, men inte de områden där det finns serber levandes. Och då självklart då framförallt Kroatien och Bosnien. Slovenien var man inte så intresserad av. Och där faller ju också ett av, man pratade om Jugoslavien bevarande krig. Hade det varit det så tror jag faktiskt omvärlden hade förstått det bättre. Hade den jugoslaviska federala armén slagits för att behålla Slovenien i jugoslaviska federationen så hade man förstått det bättre. Men Milosevic hade en ganska tydlig uppfattning att Slovenien kan gå för där lever inga serber. Mm. Men där det finns serber, det är serbisk mark. Man hade skyltar där det stod, där det finns serbiska gravar, det är Serbien. Och det är en gammal Četnik-motto. Så det tolkades omgående att även om han var en kommunistisk apparatchik och ledare för det serbiska kommunistpartiet så var det frågan om att bevara de områden där det levde serber, vilket man då tolkade som Storserbien. Då är det ju vissa folkgrupper som hamnar i kläm, till exempel de bosniska muslimerna, Makedonien. Alltså det här är två republiker där båda presidenterna för de nya staterna försökte övertyga övriga Europa att erkänn inte Kroatien och Slovenien utan försök ha kvar Jugoslavien i en lösare konfederation. Detta användes emot till exempel bosniska muslimerna sedan att ni till och med åkte till tyskarna och talade om för de erkänner inte Kroatien därför att ni var så rädda för vad som skulle hända. Och precis det var man rädd för hände ju. Mm. Så att någonstans under 91 så blir det ju en kamp om territorium och sen så kan man då tolka in hur mycket som helst. Det kan handla om religion, det handlar om historiska oförrätter, revanschism, ren hämnd, rädsla, oro och så sätter man igång en apparat där alla gamla fiender återigen är på banan och man kan säga, titta, Kroatien fick stöd från Vatikanen, Österrike och Tyskland. Gamla spöket är tillbaka och serberna drar i den gamla trådarna till Moskva. Den gången gick det inte så bra. Men nu ser man att relationen mellan Serbien och Ryssland är mycket, mycket stark igen.
Men i västvärlden så har ju egentligen, det är väl serberna har ju ganska tydligt blivit utpekade som de skyldiga till det här kriget och folkmorden och etniska rensningen. Men är det fel att peka ut dem så tydligt?
Alltså när man 92 framförallt började titta sig omkring vad som händer så var det ju de facto så att städer som Dubrovnik, städer som Vukovar hade bombats och Vukovar till liksom spillror. Och sen så hade man börjat öppna koncentrationsläger i Bosnien där man internerade icke-serber och så vidare. Och när då, framförallt när då västvärlden tittar så ser man ju att här finns så att säga en aggressor. Att återigen att det inte är svartvitt eftersom kriget drabbar ju väldigt många serber också. Men just den här typ etnisk gränsning, man kan se på antalet paramilitära grupper som finansierades av staten. Så var ju 80% av de paramilitära grupperna som fanns i forna Jugoslavien var serbiska. Och de hade dessutom ganska ofta sin finansiering från Belgrad. 93 hade både Kroatien och de bosniska muslimerna satt stopp för sina paramilitära grupper. Men det gjorde aldrig Slobodan Milosevic. Tvärtom, han höll dem ganska nära. Sådana som Arkan, Šešelj och sådana här typer som var riktiga förbrytare.
Ja, det var ju kriminella egentligen
absolut.
Från början.
Alltså. Absolut. Ja. Och de var alltså finansierade och stödda ifrån Belgrad. Så att man kan säga så här, att, och det här hör man också ofta från serbisk sida, att Haagtribunalen till exempel, att den var antiserbisk. Det är inte sant. För det första så är det individer som dömdes och inte folkgrupper. Det finns ingen kollektiv skuld här utan det är individer som dömdes. Sen råkade det faktiskt vara så att de flesta var på den serbiska sidan Sen slog det här tillbaka, för till exempel i Kroatien under 1990 så ockuperade man områden av Kroatien där det levde serber. Så att vid en tidpunkt så var någonstans mellan en fjärdedel till en tredjedel av Kroatien under serbisk kontroll. När sen Kroatien 95, som har under, med stöd från Tyskland och USA byggt upp en väldigt modern armé, så att säga går på motangrepp för att återta de kroatiska områdena, ja då sker en massiv utvandring, flykt, rensning av den serbiska befolkningen i Kroatien. Så att visst, återigen, det blev väldigt, det är en gråskala här, men inte minst i Bosnien-Herzegovina så betedde sig Bosnien-serberna med stöd från Belgrad på ett väldigt ohyggligt vis, och de koncentrationsläger som fanns i nordöstra Bosnien kring Prijedor och så vidare, det var ju en chock för många europeer att se utmälade människor som behandlades, och slavbordeller och sådant som pågick. Så Sarajevo var ju belägrat i nästan 4 år. Och det är ju ett halvår längre än Leningrad, numera Sankt Petersburg. I och med att serberna kontrollerade bergen runt staden som ligger i en dal, så var det ett ständigt bombardemang av civilbefolkningen i Sarajevo. Jag tror att det är uppemot 12 000 civila som omkom i Sarajevo under belägringen.
Men varför belägrar man det så länge? Hade man inte kraft att inta stan? Utan, eller ville man bara liksom få folk därifrån?
Alltså, FN kom ju överens med de olika parterna att Sarajevo var en skyddad zon. Och där hade FN sina kontor. FN hade kontroll över flygplatsen och så vidare. Så att det var aldrig tal om att på något sätt skulle, och dessutom så försvarade man sig mer och mer framgångsrikt, och man försökte slå sig ut också 95, det gick inte. Och sen kan man, det var lite kattens lek med råttan då. Sen var det ju så också att där det fanns serber var inte alltid kopplat, så att hela den här östra delen av Bosnien där Srebrenica ligger, den Drina-dalen som den heter, där fanns ju Foča, Gorazde, Srebrenica och så vidare. Det var ju som små kilar av bosnisk muslimsk befolkning mitt i ett område som serberna hade tänkt sig skulle tillhöra den serbiska befolkningen. Därav också att FN gjorde det till säkra zoner, men de var inte så säkra. Och det, man kan ju säga mycket om FN, men samtidigt det fanns ju ingen fred att bevara. Men samtidigt så finns det idag, och det har ju funnits länge nu, en dålig samvete för att man tittade på när civilbefolkning mördades, våldtogs etc.
Ja, FN var där och såg mycket det som hände.
Absolut. Ja. Och det här hänger ihop sen med kriget i Kosovo. Därför att framförallt USA och Storbritannien hade massivt dåligt samvete att det som hade hänt i Bosnien, så att man reagerade för snabbt i Kosovo.
Men var tog kriget vägen här då? Vi har belägna Sarajevo och... Nej, vad var det som fick det att det gick på slut på kriget?
Ja, alltså till slut så pressade ju framförallt USA pressade ju in NATO i detta, och man hade ju varnat, framförallt serberna varnar ju ofta USA att så att ni inte får ett nytt Vietnam, men när man väl blandade sig i det här så gick det egentligen ganska snabbt, och så att USA försökte ju ganska länge med Tysklands stöd att ändra i FNs inställning på detta, men varken Storbritannien...
Så USA drev på att man skulle...
Ja, USA var den som förändrade politiken, och jag kan ibland bli lite ledsen för att i Serbien finns ju ett väldigt anti-väst känsla, för, inte minst för kriget i Kosovo och bombningarna av Serbien sen av NATO 99. Men när det gäller Bosnien så kan man ju ganska enkelt säga att det var USAs politik och Clintons tydliga, så att säga, avståndstagande att här finns en aggressor, nu räcker det. Och Frankrike ändrade också attityd med Jacques Chirac när han blev president. Bosnien-serberna tog 400 FN-soldater som gisslan för att man hade bombat en del av deras ställningar, alltså NATO. Så att successivt, 95 började saker hända. Men just det här problemet att det fanns fickor av folkgrupper här och där, så att det är därför det finns idag en ganska stark konspiratorisk teori om att man bytte landområden, och där Srebrenica är en del av det här konspirationstanken. Man kan säga så här att Jag skulle inte bli förvånad om det finns en överenskommelse, för allting pekar på det. Däremot så var det ingen som kunde, och inte ens Milosevic.
Alltså en hemlig överenskommelse mellan?
Mellan västmakterna, Belgrad och Zagreb och Sarajevo, att vi måste, för att få slut på det här kriget så krävs det att vissa folkgrupper försvinner från vissa områden. Mm. Och sen så
vad innebar det?
Praktiken innebar att Kroatien tog tillbaka rätt mycket av sitt territorium, och att Bosnien, trots att man inte delade sen under freden i Dayton och Paris, att det fortfarande blev så att ungefär halva, 49% av Bosnien blev Republika Srpska, det som idag där de flesta är serber, och federationen mellan muslimerna, alltså bosniaci och kroaterna. Jag tror ingen kunde räkna med att Mladic skulle ställa till med det som har blivit folkmordet i Srebrenica där. Jag har svårt att tänka, och det här är så att säga någonting som skaver även för de världsledarna då. Clinton är i allra högsta grad levande. Bara häromdagen så träffade han folk från Bosnien och beklagade sig att Daytonfreden har murat in Bosnien i någonting som inte riktigt har gått att lösa. Men jag kan inte för mig att jag tror att någon har planerat Srebrenica mer än att Ratko Mladic, som berusade, gick omkring och tyckte att det här är serbiskt. Och då särade på män och kvinnor och barn, och sen mellan 16 och 60 så tog man koll på en bit över 8000 pojkar och män.
Mm.
Men annars hade det varit väldigt svårt att få ihop den här freden. Och sen vet jag att det här är kontroversiellt, men det är mycket historien som är kontroversiellt. Det var liksom ändå en förändring i politiken. För de första åren så var det verkligen så att FN var på plats men hade inte mandat att ingripa. Och ett av de få undantagen är faktiskt den nordiska bataljonen, där svenska och danska soldater, inte minst 93, faktiskt sköt tillbaka. De kallades ju, Nordbat 2 kallades för Shootbat, därför att man sköt tillbaka.
Ja.
Danska stridsvagnar som sköt sönder serbiska artilleripjäser, svenska soldater som förvägrade kroatiska trupper att ge sig på muslimska kvinnor med livet som garanti, ställde sig emellan helt enkelt. Trots att
varför gjorde de det och inte de andra?
Därför att det fanns en anständighet. Alltså jag vet att just i centrala Bosnien, när de brittiska trupperna byttes ut med den svenska andra nordiska bataljonen under överste Ulf Henriksson, så var det väldigt märkligt för Henriksson och de svenska soldaterna när helt plötsligt kroatiska trupper vill ha, det fanns en större grupp kvinnor instängda i ett hus, och britterna hade lämnat det, dragit sig tillbaka, och svenskarna tar över, och så säger kroaterna, vi ska ha de där kvinnorna. Och då tyckte den svenska löjtnanten som stod närmast, vad ska ni ha? Nej, ni ska inte alls det. Och trots att den var kraftigt numerärt underlägsen så förvägrar man dem. Och den kroatiska befälhavaren på plats där ville inte hamna i krig med FN-nordiska bataljonen, så man drog sig trots allt tillbaka. Och den här typen av beteende var väldigt ovanligt 93, utan man vände ryggen till, man backade ur trots att man blev beskjuten, och man såg på, kanske inte bokstavligen talat såg på, men bildet talat såg på när civila mördades.
Det finns ett ansvar även från FN och det internationella samfundet.
Det pekar på den dysfunktionalitet som finns i FN. Ja. Särskilt i det permanenta säkerhetsrådet. Det är ju alltid någon som röstar nej, och då blir det ingenting. Sen finns det ju också, det finns ju massvis med människor. Det är det här klassiska amerikanska problemet som nu även EU har ärvt, det här damned if you do and damned if you don't. Va?
Mm.
Om USA agerar så kommer halva världen skrika, titta vad de gör. Om de inte agerar så kommer den övriga halva världen skrika, gör något.
Mm.
Och det var lika tydligt då som det är nu. Jag möter fortfarande folk som säger att varför skulle NATO eller FN blanda sig i det där? Med andra ord, titta på när ytterligare kanske hundratusentals människor slaktades.
Mm.
Så att det där är en svår fråga, men jag tycker att det är snarare tecken på att vi ser Syrien nu som ett ännu värre helvete. Mm. Mm. Det är samma sak där.
Mm. Mm. Ja, en del gör ju jämförelser mellan Syrien och
jag tycker det är en rimlig jämförelse.
Men freden tvingades på egentligen utifrån då, kan man säga, eller?
Ja, det kan man säga. Mm. Och framförallt så hade USA satsat på att göra en stark faktor i Kroatien. Man byggde upp den kroatiska armén med moderna vapen och en utbildning från amerikanska rådgivare och så vidare. Så när kroaterna gick på offensiven 95 så kom man alltså med väldigt välmotiverad armé med senaste nytt inom vapen och bara körde över Och det som då också talar till en viss överenskommelse är det att den serbiska civilbefolkningen i Kroatien flydde bakom sin armé. Alltså visserligen så var de underlägsna just där och då. Men det säger en del att folk på traktorer och i personbilar och så vidare flydde bakom sina egna trupper. Så trupperna drogs under.
Bakom, nu bara så jag hänger med här rent. Alltså de... Bakom deras linjer, eller vadå?
Ja, alltså när kroaterna går till angrepp i augusti 95 så flyr den serbiska armén före sin civil. Man lämnar sin civilbefolkning i sticket.
Okej, ja.
Och då flyr många, många är ju rädda att nu kommer vi bli drabbade. Precis, och det blev det inte. Det fanns ju ett par hundra civila som blev offer för den kroatiska offensiven. Men USA gav ju Kroatien ett stöd, men sa det också att vi accepterar inga sådana här Srebrenica-massaker. Det går vi inte med på. Så att, det blev det inte. Men å andra sidan så flydde 200 000 serbiska civila som aldrig har kunnat återvända till sina hem. Mm.
Så det var en etnisk rensning åt
det hållet? Blev så. Det blev ju så. Och då kan man säga att de rensade först ut kroaterna där 1990-91. Mm. Och sen 95 blev de själva, flydde de och kördes iväg. Så att där var ju också en sån här hämndaktion i den kroatiska offensiven att återta sitt territorium.
Men efter det här nu, vad är... Nu kommer vi till din riktigt tjocka tegelsten här. Vad som hände efter?
Efter är ju att...
Ja, och nu får du inte så många minuter.
I ett nötskal, det här blir en anglifiering i en nutshell. Men det som har hänt i efterhand är att en gedigen försoning har ju aldrig skett.
Nej.
Alltså både
har man försökt?
Jo då, det har man. Inte minst så har man både från FN och EU spenderat hur mycket tid, kraft, energi, pengar på att få ihop det här. Man har ju sagt att EU är kungsvägen, inte minst Carl Bildt har nämnt detta många gånger. EU är kungsvägen ut och Slovenien är med i EU och NATO. Kroatien är med i EU och NATO. Men söder om Kroatien så är det fortfarande ganska tragiskt. Bosnien är ju ett väldigt uppdelat land. Kosovo är ju mycket omstritt och den självständighet som varken ryssar och kineser har erkänt, vilket gör att det är väldigt omstritt. Det finns fortfarande väldigt mycket revanschism. Relationen mellan Serbien och Kroatien är mycket dålig för tillfället. Och där kan man också säga att relationerna blir sämre beroende på vem som sitter vid makten. När det har varit liberaler eller socialdemokrater vid makten så har det gått lite bättre att försonas. Men sen när högerpartier eller nationalister och konservativa kommit till makten så har man höjt tonen igen och så ser det ut idag. Dessutom så det som man också trodde skulle bidra till försoning, att man dömde krigsförbrytare i Haag, har man då i varje land sett var gång någon från den egna sidan har blivit dömd så har man sett det som en kollektiv bestraffning, vilket är tragiskt att man uppfattar det så.
Mm.
Och många gånger när man kommer tillbaka från att ha gjort sina år i fängelse efter att ha blivit dömd för krigsförbrytelser så kommer man hem och då är man hjälte och får ganska glassiga jobb. Vissa hamnar igen i försvarsdepartement och statliga myndigheter och polischefer och allt vad de nu blir. Vilket är ett hån mot alla de offer som de ställde till med. Så att...
Jag var i Serbien, jag var i Belgrad för ett år sedan och som förvånade mig var ju hur många utbombade hus det fortfarande fanns i centrala Belgrad.
Från NATOs bombningar 1999. Ja, och det är ju också en sån här tragisk påminnelse. Det gör ju också.
Men man funderade på, är det bara ekonomiska resurser eller är det att man vill ha en påminnelse om att...
Alltså jag skulle inte kunna säga att man vill det, men det passar politiken.
Men liksom vissa av de här byggnaderna är ju väldigt centralt. Alltså jag menar, de flesta andra länder hade ju blivit de första husen man hade renoverat.
Så är det, och det är ju samma i Sarajevo. Det är också en massa kulhål och bombhål och allt sådär. Men det passar ju vissa politiker också. Mm. Det här är ju länder som har problem med ekonomin, men visst, man gör ju vissa framsteg och man har fått ganska mycket bidrag och bistånd ifrån, inte minst Europeiska unionen, som har haft intentionen att få in det här. Men sen är korruptionen är massiv, kriminalitet, organiserad brottslighet är massiv. Bara det här med vapnen som kommer även till våra breddgrader, det är ju vapen som är över från kriget på 90-talet. De finns ju även i Syrien som används där.
Ja, lyssnar man på svensk gangsterrap, då är det ju Sasta, va?
Ja, precis. Sasta, exakt. Attackerna i Paris i november 15 var ju framförallt vapen från forna Jugoslavien, både mot Bataclan och så vidare. Så Det är ju länder som kämpar med både massiv korruption som går ända upp på regeringsnivå och så kriminalitet. Och där man, alltså den här kriminaliteten växte upp under kriget. Det finns till och med de som kallar Daytonavtalet för Pax Mafiosa. Kosovo, Albanien, Montenegro, Serbien och så in i Bosnien. Det här är ju områden där ordet Balkanrutten kom ju inte med migrationen 15 utan det kom under 90-talet med cigaretter, human trafficking, droger, vapen. Det är ju därifrån begreppet Balkanrutten myntades och inte med migrationsfloden 2015.
Men ser du någon väg till försoning här egentligen?
Alltså det som absolut första steget till försoning det är att sluta kasta sten i glashus va, och ta itu. Alltså det här med att titta på den egna historien kritiskt istället för att måla in sig i sin egen sanning och kalla alla andras versioner för fake news, hatpropaganda och så vidare. Det finns en sån stark känsla av just det här via offret. Man gör till och med konststycket att offret blir förövare och förövaren blir offer. Man måste göra upp med sin egen historia. Alltså, jag önskar det kunde finnas åtminstone en Nelson Mandela som kunde tvinga de här till att sätta sig ner i en sanningskommission och bara verkligen berätta. Det finns ju folk som bor grannar med folk som mycket väl vet var de anhöriga ligger begravda och inte berättar det. Så att man måste göra upp med sin egen historia först. Och sen är det ju problem när det kommer utifrån, för de har taggarna utåt. Och jag blir själv ganska ofta både etiketterad, och man får vara han för agenda, var kommer han ifrån, var har han sina rötter? Och jag menar på fullaste allvar att jag står för att jag är en svensk professionell historiker, jag har ingen agenda, men jag kan inte blunda för det som de facto har hänt bara för att en folkgrupp vill ha sin offerbild intakt.
Ett stort tack för att du kom hit, Sanimir Resic.
Tack så mycket.
Tack.
Sanimir Resic, historiker och författare till boken Jugoslaviens undergång. Krigen, freden, framtiden. Utgiven av Historiska Media. Tack alla ni som har lyssnat på Historia Nu.
Ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.